Sådär ja, tillbaks igen efter, vad är det, 2 veckors uppehåll. Det är krigstider, semestertider och annat som kommer emellan när man jobbar under såna här omständigheter. Och det har hänt en hel del, det är pågående offensiv. Vi har en mästerkock som har satt riktning mot Moskva. Ryska tillgångar blir frysta. Ukraina förbjuder rysk litteratur. Korruptionen fortsätter. Ryssland har övervägt att släppa ut strålning i det här ockuperade kärnkraftverket i Zaporizjzja. Vad händer hos dig, Kenneth?
Här händer mycket, framförallt offensiven. Men sen har vi också dykt djupt in i korruptionen som sker i våra domstolar.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Om vi börjar med offensiven då, vad är det senaste? Hur är landvinningarna?
Nu är det ju total fog of war. Det ges absolut inte ut någon riktig information annat än generella. Och vad som har skett nu eller som vi kan idag så är att vi avancerar på 3 fronter. Och faktiskt enligt det sista bulletinen så har vi gått till och med 2 kilometer längre in mot ryssarna. Alltså det vill säga vi börjar bita oss fast i den första försvarslinjen. Och då är det då framförallt linjerna Novodarevka mot Priotne. Sen har vi Novodanilivka, nästan samma namn men inte samma, mot Robotne. Och sen har vi Novosilka och Staromajorsk. Där avancerar vi faktiskt rätt så bra just nu.
Folk har ju varit lite så här, men varför går det inte snabbare? Varför går det inte snabbare? Hur förklarar du det för folk som kanske tänker att ja, men nu borde ju hela Luhansk vara tillbaka i Ukraina?
Varför fick vi inte för 9 månader sedan de vapen vi ville ha? Varför gav väst ryssarna tillfälle att gräva ner sig med bunkrar och allting? Sådana här försvarslinjer hade de ju inte i Kharkiv-offensiven. De var ju själva på offensiv och när vi slog igenom dem där så fanns ju ingenting emot. Och sen är ju det andra att alla inom NATO ville ju att vi skulle adaptera NATO-doktrinen. Men vad är då det första som NATO-doktrinen påpekar? Det gör det att du ska ha luftherravälde. Var dröjer våra JAS-39 eller var dröjer våra F-16? Nu får vi offra extra folk bara på grund av det här. Och så finns det som frågar varför vi går så sakta fram. Det här är största orsaken.
Okej, okay. Och då om man kollar då på de fronter som man har gjort framsteg på. Vad har reaktionerna varit från ryssarna förutom att då börja hota med att man ska spränga den här reaktorn i Zaporizjzja kraftverket?
Nu är det två saker som man börjar påverka gemene rysk soldat. Det första är ju förstås vår offensiv och de västvapen. De vet att vi har fått otroliga mängder med västvapen. Den andra är mästarkockens cirkus. Och det här har slitit mentalt hårt på de ryska soldaterna. Nu när de är här på ockuperat område så är alla deras mobiltelefoner på roaming. Det vill säga ukrainsk operator. Och det betyder ju att vår underrättelsetjänst väldigt enkelt kan komma in och avlyssna deras telefonsamtal hem. Och där kommer det mer och mer och mer fram att de börjar bli uppgivna. De börjar bli irriterade på sina officerare. Och många av dem säger att om ukrainarna kommer fram till linjen så de stannar inte för att slåss utan de kommer att dra sig tillbaka. Och försöker någon hindra dem att dra sig tillbaka så blir den officeren skjuten. Det här är i dussintals telefonsamtal hemma och det här är någonting nytt som mäter väldigt bra mentaliteten, eller ska vi säga det mentala tillståndet hos turisterna.
Och hur ser det ut nu när man har liksom, vad ska man säga, satt de här Wagner-soldaterna i exil? De har ju fått flytta nu till Belarus och får mysa med Lukashenko.
Ja, nu vet ju ingen om det överhuvudtaget är där. Det har ju byggts en kamp för 8000 personer, men det finns inte 8000 personer där inte.
Kan det vara så att de har återvänt till Ukraina?
Nej, Ukraina finns det inte, utan det är endera åkt hem eller så har de vägrat och ansluta sig till den vanliga ryska militären. Men i Ukraina är det absolut inte.
Märks det på liksom stridsfärdigheterna?
Ja, du ser ju nu hur vi går framåt kring Bahmut. Nu senaste kring Bahmut är ju det att vi också börjar avancera mot Solidar norrifrån. Och det är ju någonting helt nytt. Och på både norra flanken och södra flanken. Och nu hade jag satt in det och tagit in, jag hade min uppdatering vilka enheter det har tagit in. Men jag tror det var 3 brigader. Så det har ju kring 50 000 man bara på det här lilla området. Och ändå så fortsätter vi att ta oss vidare.
Mm. Och den här berömda tågrälsen har man i princip återtaget, om jag förstår det rätt.
Nej, inte i Bahmut. Nu har vi bara en rekogniseringspatrull inne i själva staden. Men det finns inte ryssar heller så mycket inne i själva ruinstaden, utan de försöker uppehålla oss på flankerna. Och vi ser nu vad rekognitionstruppen kommer fram till när de har varit där och rapporterar.
Mm. Och mycket av den här offensiven har snurrat kring Zaporizjzja. Hur är läget där och vad är det som händer vid kärnkraftverket egentligen?
Ja, den som det visste. Nu är det ju väldigt mycket skrämselpropaganda och ryssarna gör ju som tidigare. De sätter mera skrämsel i folk genom att påstå att de drar tillbaka några trupper. Eventuellt kan det vara att det är bara frågan om att byta. Och sen är det sprängs den eller spränger de den, så har du problemområde en radie på 5 mil därifrån, ingenting mer. Så de här skräckscenarierna är väldigt överdrivna.
Det är ju väldigt svårt att spränga en reaktor med tanke på dess konstruktion. Och det är ett väldigt, väldigt tungt reaktorlock. Och om man väl lyckas öppna upp det, så är det väldigt begränsad spridning av de här radioaktiva ämnena. Det blir liksom inte ett Tjernobyl om man får upp det, utan det är snarare en väldigt begränsad strålning som man får upp. Nu är inte jag någon kärnreaktorsprängningsexpert, men så mycket som jag vet så är det väldigt svårt att det är lättare att släppa en liksom atombomb, så att säga.
Helt riktigt. Så är det.
Och efter dammen då, vad har liksom har flodnivåerna börjat falla ner? Vi pratade om den här sprängningen. Har liksom nivåerna gått ner, vattennivåerna? Hur är läget där?
Det har gått ner till normalt. Ska vi säga nedströms och uppströms så hade ju nästan öken. Nu är ju i alla fall marken där under väldigt, väldigt våt. Så fast det nu går, men människa går på den här botten där så ser du fotavtryckarna. Så att ännu är det inte blivit någon sån här hård väg där du kan använda tanks att komma på.
Hur, liksom på ett humanitärt plan, när har man börjat få in, liksom har man börjat förstå hur det här har påverkat hittills mänskligt liv i området?
Det är väl 2,7 miljoner människor som har blivit direkt lidande, och sen har du då den indirekta lidandet som gör att det här är ju inte odlingsbara på flera år. Och naturmässigt sett, eller ekologiskt sett, så är det ju en katastrof.
Mm. Och nu är det ju sommar i allra högsta grad. Och de ryssar som uppehåller sig på Krim, hur ser deras färskvattentillgång ut?
Ja du, det är en bra fråga. Nu har de väl satt upp såna här saltvattenanläggningar för att göra det drickbart. Själva kanalen är ju tom.
Det behövs ju ganska mycket ström till det också.
Ja, det är det. Kanalen är ju tom. Så det börjar gå tillbaka sen. Det blir en när Khrushchev gav det området, eller tog de bästa bitarna av Ukraina och gav eller till den området Ukraina, som det hette under Sovjettiden, fick Krim. Det var ju ingenting i princip att ha. Och de tog områden kring Kursk och Belgorod, som var de goda markerna. Så vi är på väg till samma tillstånd.
Det är alltså på väg att bli en öken på Krim?
Ja.
Så om Ryssland, eller när Ryssland förlorar Krim, då kommer det att vara en svårbebodd plats?
Det blir det. Dammen ska byggas upp på nytt då, innan du får tillräckligt med vatten till Krim.
Kan det här vara en form av högteknologisk brända jordens taktik?
Troligtvis. Eller så är det bara ren och kär dumhet.
För det är ju inte första gången som ryssarna spränger en damm i Ukraina under krig.
Nej. Nej, det är ju sprängde de mindre dammarna också där i Kherson.
Så, men förhoppningsvis sista. Nu är det väldigt svårt att ta in all information som man får tag på. Men jag har förstått att man har trängt sig in bakom linjer i Luhansk som har varit ockuperade sedan 2014. Finns det någon sanning i det?
Nu går det väl det lika med massa rykten, men ja, vi har ju haft specialtrupper, små trupper som har gått in i ryggen på ryssarna och attackerat deras skyttegravar. Det har vi sett många videor av. Så det stämmer så till vida, men vi har inga större trupper som har gått i rygg.
Just det. Ja, så offensiven, den rullar på. Den kommer stegvis, som man har läst väldigt mycket. Folk säger att det är ofta efteråt som man förstår när offensiven har påbörjat. Och speciellt om man begränsar informationen, att det är svårt att förstå vad det är som händer. Men vi kommer att fortsätta uppdatera på den fronten. Tänkte att vi ska ta oss an Prigozjins lilla cirkus. Vad fan var det som hände?
Precis, för nu måste vi analysera alltså först vad är tillståndet i själva Ryssland. Och jag vågar nästan påstå att Ryssland är nära sammanbrott. Nu kommer jag få kritik för det här, men jag ska förklara det varför. Hur i all världen kan en paramilitär grupp på sig 8000 man börja marschera mot Moskva, och eliten i Moskva tillsammans med regering och allt blir livrädda och lämnar huvudstaden? Så i princip var ju Ryssland 2 dygn helt utan regering, helt utan administration som ledde landet. Och vad hade de då till försvar? Jo, de hade kravallpolis. Man hade absolut, det var cirka 10 000. Och de hade då lätt beväpning. De hade inga tunga vapen, inga pansarvagnar och inget tungt artilleri. Så de skulle inte haft den minsta chans mot 8 000 fullt och välbeväpnade elitsoldater. Så någonting hände och troligtvis har mästerkocken gjort en deal som var mycket bättre än vad han kunde få genom att gå och inta ta stolen i Kreml. Sen var ju det också att NATO och västvärlden var ju i skräck. Vad skulle ske om de tog atomvapen? Om de gick in i atomvapensdepåerna och fick obegränsat med atomspetsar. De vapnen kunde åka precis iväg, precis vart som helst. Till Iran, till Irak, till grupper som hatar USA och skulle gärna göra ett terrorattack dit. Så jag tror faktiskt att västvärlden, eller ska vi säga vår elit i västvärlden, de önskar att Putin skulle vara klara av den här situationen. Och det gjorde de ju då förstås genom en okänd deal med mästerkocken. Vad den är, det får vi se efter några månader. Men det här öppnar ju nu vägen för rond 2. För Prigozhins trupper, det är ju inte de enda paramilitära grupperna där. Det finns ju ett dussintal. Om försvaret av Moskva och Kreml så här simpelt som det gav sken att vara, då är faktiskt den nuvarande eliten i stor fara. Det kommer, rond 2 kommer att ske, men vem som är mästardirigenten i den ronden, det återstår att se.
Det som talar för att det är någonting, eller det som mest talar för att det är någonting riktigt lurt, det är väl det att Putin går ut på en lördag med att nu ska alla som gör det här åtalas för förräderi, och sen dagen efter bara kommer han igen och bara, nej men det är lugnt, det är inga konstigheter. Det är liksom att slå på stora propagandatrumman på en lördag för Putin är ganska ovanligt, för han brukar i allmänhet vänta med att helgen ska vara över för att han går ut och börjar hålla på.
Ja, och sen är ju hans tal bara en tiondedel av vad, alltså längden på hans tal, en tiondedel av vad det normalt är. Och absolut inte ett sägande.
Så någonting, alltså så här, nu är det här såklart spekulation, men kan det vara så att han visste att om de kommer att närma sig så finns det en ganska stor risk att ryska armén kommer att lägga ner vapen för honom. Alltså för Prigozhin. Och ansluta sig. Alltså för att en militär statskupp är väl egentligen den enda formen av statskupp som Ryssland, som kan genomföras i Ryssland.
I någon form, ja. Och nu har man ju börjat arrestera en hel del generaler, men det är än för sent. Du har för många militanta militärgrupper. Och Ryssland är ett så stort område att det här ju visar sig nu. De behärskar inte hela landet. Absolut inte. Du ser ju vad 100 man utav ryska frivillig eller Freedom of Legion kan hålla ett stort område i Belgorod under skräck och egentligen nästan göra vad som helst.
Ja, så det var inte långt ifrån Moskva, så man var väl inne till och med i förorterna.
Nej, man var ju 200 kilometer därifrån, så man var ju inte så nära.
ja, det är väl 200 kilometer långa förorter i Ryssland. Nästan allting är ju så stort där. Men kan man se det som att det här var en statskupp som man förhandlade sig ut ur?
Jag skulle gärna... Jag tar risken och påstår att det var det.
Och att han nu får istället sitta i Vitryssland och vänta på sin tid.
Ja, men han sitter ju inte där. Han kommer ju och går till Moskva och Sankt Petersburg som han vill.
Är det så alltså?
Ja. Visst, så det är ett eget privatflyg.
Man har alltså sett honom i Sankt Petersburg och Moskva?
Ja då. Det finns både videor och bilder på det.
Så det här är alltså spel för gallerierna?
Någonting är på gång, ja.
Vad tror du att det handlar om?
Jag tror att han har blivit lovad, om inte själva makten så i alla fall en att få vara dirigent i det nya Ryssland.
Att han får ta över som general då, eller överbefälhavare? Mm. Eller?
Ja, tiden visar vad som är på gång.
För han är inte i Ukraina, och det är ju bra, men han har ju väldigt sällan liksom bra saker på gång. Så lite orolig blir man ju.
Ja, nu ska vi ju inte glömma det att Prigozjin, han är ju ingen hjälte, utan han är ju en krigsförbrytare.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, och skulle han ta över så skulle ju inte läget i Ukraina bli bättre. Han är ju liksom, hans största kritik har ju varit att man har hanterat kriget dåligt och att man borde vara ännu mer på och ännu mer brutal.
Ja, men det, sen då andra sidan hade vad han gick ut och sa då att Ukraina är inte det som har börjat kriget. Ukraina är inte det som har skjutit på Luhansk och Donbass, utan att det har varit liksom bara besvarelse på de självutnämnda republikernas skott som Ukraina svarar på.
Ja, så för även en liksom, han är ju en propagandist av största rang, och han kanske förstår att ljuga allt för uppenbara lögner aldrig går hem. Kan det vara att han på något sätt försöker vinna förtroende genom att säga utvalda sanningar?
Ja, jag tror att majoriteten av ryssarna så älskar honom.
Han är ju inte en älskvärd karaktär.
Nej, men han gör precis det vad ryssarna vill ha. De vill ha en stark ledare som säger vad de ska göra. Så du såg ju hur folket på Rostov-on-Don behandlade honom som en hjälte när den drog sig ut därifrån.
Ja, han satt med någon blåslagen general och berättade hur de egentligen ska göra.
Ja.
Och sen körde de raka vägen upp mot Moskva. Och så tog det stopp.
Ja, hade han gjort en deal.
Mm, så mera.
Och det har ju kommit fram att både amerikanerna och NATO var i kommunikation med Putin.
Så Putin alltså pratar med?
Ja, enligt amerikanska uppgifter så var det där amerikanerna och NATO som tog kontakt med Putin.
Vad kan de ha tänkas?
Nej, de var oroliga för de kärnvapnen.
vad som skulle hända om någon annan tog kontroll över.
Ja, då finns det ingen som har kunnat bättre att hantera Putin än att hantera en som de inte känner. Så är ju det här amerikanernas tänkesätt och strategi.
För det är ju ganska många som ska trycka på någon knapp i en låda för att de ska öppnas, de här portarna.
Ja, hur ryssarna har gjort det vet vi inte numera. Det kan vara att det räcker med en. Allting har ju ändrats sedan Sovjetunionen. Sovjetunionen var ju så tillvida mer förutsägbara i och med att generalsekreteraren så hade ju, om politbyrån var oense med generalsekreteraren, så var det ju politbyråns åsikt som vann. Nu har du ju ingen som, Putins åsikt är den enda, ingen som kontrollerar honom.
Mm. Jag minns att jag läste i början av kriget att de har liksom någon form av skyddssystem, att det är inte bara Putins knapptryckning utan det är flera som behöver trycka.
Mm. Ja, en sak vad de säger och en sak vad som är i kutym.
Sen är frågan också vad som funkar när de väl öppnas.
Precis.
De är ju inte kända för sitt underhåll, om man säger så.
Nej.
Ryssarna.
Nej.
Men det får vi hoppas på, att det där är någonting som bara finns på teoretisk nivå och ingenting som kommer att hända. Hur har sommaren varit för Kievborna hittills?
Den har varit väldigt varm och den är full av korruption, tyvärr. Och nu ser det ut som en viss typ av korruption som har egentligen växt under de här krigstiderna. Och den korruptionen så hittar man i våra domstolar. För problemet i Ukraina med domstolarna är att de är totalt självständiga. Det finns ingen som kan beordra en domare att göra någonting. Inte ens presidenten. Och det här har lett till att väldigt många har sett sin chans. Framförallt företag som har varit i konkurs och mista sina lägenheter eller fastigheter. De har nu skaffat sig pengar, gå till domaren och säger att de vill ha det här omprövat. Och i och med att domaren är enväldig så kan han då vara, helt enkelt säga ja, det gör vi, men det kostar dig det och det. Och då börjar cirkusen. Du ser det väldigt enkelt i de domstolsbeslut som kommer och som är egentligen helt uppenbart. Man bryr sig inte ens om att dölja det heller, som visar att den strider mot gällande lag. Det är då första instans, eller om vi kallar det för tingsrätt där hemma. Nästa instans så fortsätter det här samma. Normalt brukar man då sätta in en tre domar sittning. Och de har då också fått betalt för att gå den här klagandes vilja till mötes. Men nu börjar då stora cirkusen. Då kan motparten igen sätta in en budbärare som säger att han vill jag betala mera. Och om domarna då går med på det här, så under nästa sittning så blir caset bordlagt en månad. Och under den tiden påbörjar då budgivningen. Och det vill då säga att domarna är i princip likadana som det som tidigare var på Malmskillnadsgatan, jobbar där. Högst betalande vinner. Och i många case pratar vi om summor upp till 50-100 000 dollar. Det vill säga halva värdet av vad fastigheten är värd. Och det här är väldigt svårt att stävja. Domarna är inte rädda. Därför ingen kan påverka dem.
Ja, den här rädslan har ju också visat sig att inte alltid är så finns när den bör finnas. Det var ju en domare som i slutet på maj körde ihjäl en sån här vaktposteringssoldat under utegångsförbud i fyllan i Kiev. Mm. Och då var det lagar som gjorde att man nästan behövde släppa ut honom från häktet. För han vägrade skriva på ett papper. Och det här är ju sånt som är liksom juridiska hinder som nöter på ett land i krig som inte borde ha de här problemen just nu.
Nej, och det här är, och framförallt den ekonomiska sidan är så ja, om vi nu då har, vi pratar ju om att Ukraina kommer att ha en återuppbyggnadsmarknad som är enorm, och den är den. Men det nordiska företag som ska komma hit, ni ska absolut inte vara blåögda. Det ska kontrolleras minst 10 gånger vem som har ägt den fastighet eller den fabrik som ni menar köpa. Det kan vara att en dag så kommer stämningsmannen och lämnar ett papper till dig att ja, det här ska behandlas att du inte är ägare till det här. Och den här fastigheten kan ju ha varit såld i många led, men det är alltid den sista eller den nuvarande ägaren som hamnar i klistret. Och tyvärr är det här satt i sånt, det här har ökat just nu. Lika mycket som vissa borgmästare i olika städer har sett möjligheten att sko sig. Nu har vi ju tagit fast den här högsta domstolsdomarna då, där man hittar dollarsedlar i parti och minut både på hemma hos domarna och på deras kontor. Men ännu finns det, vissa domare har dragit öronen åt sig och börjat. Men sen har du de äldre som ser möjligheten att göra sig en pension här nu då, så länge kriget varar. Det här är ett problem, och det här kommer att vara efter kriget ett enormt problem.
Väldigt, väldigt tråkigt.
Absolut, det är det. Det är tragedi.
Mm. Och vad som är nytt nu också på din front, det vi kan säga om boken är att det har väl varit lite missförstånd gällande boken. Den är alltså inte ännu i tryck, utan den kommer. De köp som man kan göra på shop.nongrata.se, det är alltså förköp. Och de som genomför ett förköp nu under sommaren kommer att få boken till ett bättre pris och före alla andra. Så om du som har beställt boken sitter och funderar på varför den inte kommer, då är det alltså det här som är svaret på frågan. Boken kommer att komma efter semestrarna, så i höst. Så att vi är alla mycket spända inför boksläppet. Och boken hittar du på shop.nongrata.se. Vad har du mera på gång, Kenneth?
Nu har vi ju börjat med det här krigsinvalidsrehabiliteringsprojektet. Vi försöker nu hitta, det är ju väldigt svårt, det blir bara svårare och svårare att få ett Swish-kontot öppnat i Sverige. Varje land har sin liten variation i donations- och insamlingskampanjer. Så just nu har vi då bara ett PayPal-kanal, men jag har satt ut ett rop om hjälp, och eventuellt att vi nu i flera länder finns någon som tar ansvaret för att samla in i det landet. Och sen då så blir tillgångarna då sen betalt direkt då till de klinikerna som vi gör avtal med.
Ja, Sverige blir bara svårare och svårare. Det är nästan olagligt att ha pengar i Sverige.
Så ser det ut.
Och det finns alltid någon som är beredd att hämta dem från en Skatteverket till exempel.
Ja.
Men vi håller er uppdaterade på vad som händer där. Kenneths intäkter från boken går ju just till det här ändamålet. Så om det är så att du känner att du vill förbereda höstmyset, gå in på shop.nongrata.se där förköpen finns tillgängliga. Och här i podden håller vi ju såklart er uppdaterade om vad som händer på den fronten och vad som händer på krigsfronten, som förhoppningsvis snart inte är en front längre utan ett Ukraina.
Det hoppas vi. Och det blir det till slut.
Stort tack för den här veckan, Kenneth.
Tusen tack själv.
Och tack till er som har lyssnat. Vi kommer tillbaks förhoppningsvis med högre och mer förutsägbar frekvens. Men det är semestertider, det är krigstider och annat som kommer att störa. Så vi hoppas att ni har överseende för det här.
Hej då allihopa och välkomna tillbaka.